Femte söndagen i påsktiden är det alltså, och temat för den här gudstjänsten är att växa i tro. Och jag har valt att använda mig av texten Johannes 15, 10-17. Och vill ni följa med så finns den på sidan 1572 i psalmboken. Jesus sa, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt det för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Som man har längtat, eller hur? Längtat efter våren. Det känns på något sätt som den här våren är extra sen och med fler bakslag än vanligt. Nu är det väl ändå då här med allt vad vårtiden innebär. Det som verkat dött vaknar upp på nytt, utvecklas och växer under kommande vår och sommar. Blommar och bär frukt. Följer vad som på något sätt är förutbestämt. Och genom detta för livet vidare för sin särart. Precis som alla år tidigare. Man brukar säga att när en människa kommer till tro så tänds ett nytt liv i den människans inre. Här ser jag gärna symboliken med vad som händer i naturen så här i vår tid. Denna första tro är också ämnad att utvecklas och växa till. Växa till för att nå fram till sin bestämmelse, sitt mål. En gång ett fullkomligt liv i Guds eviga värld. Trons liv är alltså ställt under ständig utveckling. Om just detta skriver Stickan i senaste numret av Hälsning under rubriken Om barnatro och vuxentro. Jag citerar några rader. I efterhand skulle jag beskriva det som att jag har tagit det första stegen på en trappa som jag fortfarande klättrar på. Sedan dess har min tro och min gudsbild fortsatt att förändras i en process som ständigt, det vill säga fortfarande, pågår. Jag håller till fullo med och vill varmt rekommendera att ni läser hela artikeln med tillfälle. Trons liv är alltså en trappa där vi får ta ett steg i taget under vår livsvandring. Vi får som trons människor ständigt vara på väg, på en resa, för att så sakteliga växa till. Och här tror jag att varje människa gör sin egen livsresa, där ingen kan säga vad som är rätt eller fel. Hur detta andliga liv i tro på Jesus bör fungera och utvecklas förklarar han själv i liknelsen om vinstocken och grenarna. Som föregår just den här texten jag nyss läste och som också inleder det här kapitlet. Jag tycker att sammanhanget blir tydligare om man läser några verser därifrån, så därför gör jag det, vers 4-9. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och blir som grenar, då blir det som grenar som kastas bort, vissnar och slängs på elden. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. I hans kärlek står det. Detta vet vi ju alla, att en ensam gren hängande för sig själv i luften, den har inga förutsättningar för överlevnad. Dess dagar är räknade, så att säga. Det krävs kontakt, livsförbindelse med stammen för att kunna växa och utvecklas. För varje lärjunge nu som då gäller det att leva nära Jesus och förbli i honom. Och att förbli i honom, det är alltså detsamma som att förbli i hans kärlek. Om ni håller mina bud, står det. Låter det inte det lite hårt? Hålla mina bud. Skulle detta kunna vara en kärleksförklaring? Inget som jag tror att någon skulle köpa vid ett romantiskt frieri i alla fall. Vad är det för en kärleksrelation Jesus talar om? Jag tror att Jesus här talar om ett förhållningssätt. Att ta sin uppmärksamhet fäst vid honom. Och jag tror inte heller att det är Guds mening att vi ska försvinna in i ett liv där vi ställer oss utanför vanliga livsrelationer för att sjunka in i någon slags inre åskådning av det gudomliga. Att förbli i Jesu kärlek handlar nog inte om att fjärma sig från världen. Snarare tvärtom, tror jag i alla fall. Gud har ju skapat människolivet sådant att det sätter oss i rörelse. Men för dessa livets rörelser i livsnära människorrelationer har Jesus givit sina livsbud, livsordningar. Vi bör under denna rörelse ständigt ha vårt fäste i Jesu livscentrum som är kärlek. Att man låter sig vägledas och styras av Jesu livsbud. Att hålla Jesu bud skulle kunna betyda att man har hela sitt fokus där. Att man bevarar och bevakar dessa bud som om det vore en skatt eller det värdefullaste man har i sin ägo. Kan då verkligen bud och befallningar förenas med kärlek? En fråga som många säkert ställer sig om, som också kanske är befogad. Jesus har levt det högsta och renaste kärlekens liv som vi känner till. Om detta liv säger han: lika som jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Jesus har således under sin mästarvandring alltid haft sin blick riktad på fadern och hans bud och befallningar. I Jesu liv är alltså kärlek och budhållning organiskt förenade. Och genom att följa Guds vilja blir han också kvar i Guds kärlek. Åter till Jesu ord. Är många bud och ordningar en begränsning, en tvångströja för vackra, spontana livsyttringar såsom glädje och frid? Tvärtom. Och där är han tydlig när vi läser vers 11. Jag läser raderna på nytt. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Det kan nog vara så också för oss nutidens efterföljare, det kan vi ta till oss. Vikten av att hålla oss nära Jesus och i hans kärlek. Möjligheten till att leva och växa i vår tro bygger på att vi försöker lyssna till hans ord och hålla hans bud. Detta är den verkligheten och det alternativ som står till buds. Och några genvägar finns det inte, som jag kan se i alla fall. För att återkoppla ytterligare till stickans trappa, så är det självklart så att man, medan vi tar dessa trappsteg, ja, vi kommer naturligtvis att stötta på patrull mer än en gång. Snubbla, falla. Men där får vi lita på Guds nåd och hans förlåtelse. Löftet kvarstår som det är skrivet. När Jesu ord får ingång i oss får vi också del av hans fullkomliga glädje. Att förbli i Jesus, att leva i hans kärlek, behöver inte betyda att det du håller på med lyckas till 100%. Inte heller kan du räkna med livskvalitet utan några som helst svackor. Men att förbli i Jesus innebär att vara berörd av en aktiv makt. En makt och en kraft som präglar min relation även till mina medmänniskor. Och när Jesus, här är Jesus tydlig när han säger: mitt bud är detta, att ni ska älska varandra. Detta visar på och handlar om en utlevande kärlek där han själv är ett lysande exempel när han ger sitt liv för sina vänner och för oss. Det är också i detta sätt att vara som människa som vi kan få växa. Växa i tro och komma vidare på den väg vi startat i ett försök att bli sannare och mer utlevande i våran tro. Här handlar det att ge ut mer av sig själv. Att vi i gärningar ställer upp för varandra och finns där när behov finns. Inte bara snack alltså, utan här talar vi om en levande kärlek till våra medmänniskor. Känna med varann, ställa upp för varann, dela i människas nöd och försaka något av sig själv för att stå upp för en annan människas sak. Och detta skulle jag vilja säga gäller alla livets områden. Andliga självklart, men även på rent lekamligt, socialt och mänskligt område. Detta som kristen växer i tro. Innebär det att vi alla på sikt ska liksom bli stöpta i en och samma form? Jag tror absolut inte det. Och jag önskar det verkligen inte heller. Att låta sig bli förändrad av Gud innebär säkert inte att jag ska bli någon annan. Vi pratar ju här om att växa i tro. Någon klok har sagt att det handlar bara om att bli mer om den man redan är. Ett träd, exempelvis en björk som växer, blir ju inte en ask. Utan bara en större björk, eller hur? Tänker man så behöver man inte oroas för att man ska genom att växa i tro ska bli någon annan. Eller på att vara på ett visst sätt som rimmar dåligt med den person jag i grunden är. Genom att växa i tro och leva ut den tron blir jag förhoppningsvis bara en sannare version av den jag redan är. När Jesus säger att vi ska älska varandra så menar han säkert att var och en ska bli älskad som den människan är. Och det tror jag inte minst är viktigt i den kristna församlingen. För att vi ska kunna växa och känna oss trygga i den syskonskaran, känna oss älskade, så måste var och en i kärlek få växa i sin egen takt. Att växa i tro är en process. Man kan gå in i den, men man kan inte skynda på den. Mycket beror precis på, som i liknelse med trädet, på bra jordmån, vatten, värme och sol. Allt detta får vi lita till att Gud levererar. Men han var också den som skapade oss och gjorde oss till unika individer. Därför finns det ingen formel för andlig tillväxt som fungerar för alla. Visst kan vi inspireras av varandras berättelser och vad som hjälpte oss att växa. Men det är inte alls säkert att vad jag behövde för att skjuta nya skott är vad som kommer att hjälpa dig, eller hur? Däremot, för att vi ska växa tillsammans i vår församling, tror jag det är viktigt att varje röst får höras. Och att var och en med sina gåvor, sina styrkor, får bidra till helheten så att säga. Visst är det härligt med sol och stjärnor som Duplantis i Stavhopp. Men för att församlingen ska kunna växa behöver vi nog mer se det som ett lag. Ja, som ett bandylag kanske närmast här i stan. Där vi inte tävlar för oss själva utan där alla samarbetar och vet vad andra behöver lika väl som man behöver själv. Alla behövs. Jag skulle vilja illustrera lite grann med att läsa det om en bok som heter Det aldrig kört. Och det är en kvinna som heter Kristina Räfter som har gjort en samlingsvolym. Och det lilla avsnitt jag tänkte läsa, det heter bara helt enkelt Att odla majs. En amerikansk bonde odlade mängder av fin majs på sin gård. Varje år anmälde han sin majs till delstatens tävling för områdets bästa grödor. Och varje år så vann han också. I ett år intervjuades han av en reporter som ville få reda på hemligheten bakom den prisbelönta majsen. Svaret gjorde reportern mycket förbluffad. Bonden berättade att han alltid delade med sig och säden till sina grannar. Men hur kan du ge bort din säd till dina konkurrenter, frågade reportern. Ah, sa bonden, det är väl inte så svårt att förstå. Vinden fångar upp pollen och för den från fält till fält. Om mina grannar odlar undermålig majs kommer korspollineringen göra att min majs gradvis försämras den också. Om jag vill odla majs måste jag därför hjälpa mina grannar. För att vi ska växa krävs att vi hjälps åt. Bejaka varandra. Alla måste få känna att de är med och bidrar till helheten i syfte att nå det gemensamma målet. Genom att handla efter hans befallning, säger Jesus. Jesus uttrycker att lärjungar är hans vänner, men samtidigt säger han, om ni gör som jag befaller er. Kanske är det lite svårt att hänga med i denna tanke. Detta påminner ju mer om ett slavs förhållningssätt till sin herre, till sin husbonde. Men det har nog tidigare för lärjungar under vandringen med Jesus varit så att Jesu ord, hans befallning, har varit deras sätt att handla. De har nog inte alltid haft insikt om sin mästares planer. Nu bjuds det in på ett nytt sätt i hela Guds plan för mänskligheten. Ni är mina vänner, säger Jesus. Allt vad min fader har uppenbarat för mig har jag låtit er få veta. Det handlar alltså om Guds heliga syften, både för den enskilde lärjungen och när det gäller Guds plan för hela mänskligheten. I den planen finns lärjungarna med den stora uppgiften att tjäna sin mästare. För att detta ska fungera, så att säga, krävs klara befallningar för att det ska handla enligt Guds plan och att allt ska bli som det är tänkt. Hur är det då för oss som lever som lärjungar idag? Står vi också under Guds befallning? Jag tror så. Mycket för vår tjänst finns en gång givet i Jesu evangelium. Jag kommer stå till det lite grann under rubriken och bära frukt. Här står vi inte ensamma, utan Gud har sänt den helige anden att leda och hjälpa oss. Jesus säger också, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Någon tänker kanske, så kan det väl ändå inte vara. Det var väl jag som bestämde mig en gång för att bli ett Guds barn. Nu är det faktiskt så att om inte Gud genom Jesus först hade kallat oss, så hade vi aldrig ställts i den valsituationen. Jesus har kallat oss och fört oss in i sin gemenskap. Så för att bli kvar i hans kärlek är det också viktigt att vi förblir i hans kallelse. Och bära frukt. Frukt som består. Det finns alltså ett klart syfte med kallelsen, utväljelsen. Lärjungarna ska räddas till livet och föras in i gemenskapen med Jesus och den himmelske fadern. De ska också vara med och rädda andra in i gemenskapen, då en gång för länge sedan, men det gäller även idag, nutidens efterföljare och lärjungar. Jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, står det. Det finns många fler exempel på denna befallning, för att nämna några vid den stora fiskfångsten. Från denna dag ska du fånga människor, eller från missionsbefallningen, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Och i detta vårt växande i tro, i kallelsen och tjänsten att vinna människor till Guds rike, har vi löftet om hans ständiga närvaro och löftet om hjälp. När vi går, så är han vid vår sida. Han har lovat att ge oss den hjälp vi behöver. Då ska Fadern ge allt ni än ber honom om i mitt namn. Avslutningsvis kan vi säga, av nåd får vi komma till Jesus. I samma nåd får vi bli kvar i honom. Om vi förblir i hans kärlek kan vårt trosliv växa. Och vi får vara med om att vinna fler människor till Guds rike. Om det var svårt att lägga med mina tankar den här söndag, vilket jag kan förstå, skulle man kunna sammanställa det så här. För att vi ska kunna växa i tro är det viktigaste att vi lyssnar till mästarens ord och Jesu befallning när han säger: ni ska älska varandra. Amen.